Du lyssnar på Okänd identitet, del 5, Transporten, av Christian Unge. Inläst av mig, Gerard Hoberstorfer. Måndag 9 juni 2025. Det är helt galet. Jag kan fortfarande inte fatta att det är sant, men jag tror verkligen att jag såg Leila idag. Precis framför centralen, jag satt i taxin vid ett rödljus med nedvävad ruta, när hon plötsligt kom gående över gatan. Först reagerade min kropp, sedan huvudet. Det gick en ilning längs ryggraden, följd av ett slags känsla av nostalgi, innan hjärnan tänkte, där går en person som är väldigt lik Leila. Men sen kom hon närmare, då såg jag att det var hon. Trots att hon ska vara död så fanns det inte en millimeters tvivel om att det var Leila. Hon gick långsamt och pratade i telefon. Hon hade en beige huvudduk och lätta kläder i vita och beige färger. Om hon hade haft solglasögon på sig hade jag inte reagerat. Men nu såg jag hennes ögon och hela ansiktet. Det var verkligen hon. Näsan och kindbenen var annorlunda och ansiktet var liksom lite stelt. Men jag är säker. Jag såg det på ögonen. Jag har beundrat dem så många gånger att jag inte tvekar en sekund. Och så den där smilgropen i ena kinden, den som finns där även när hon inte ler. Så, jo, jag är säker på att det var hon. Även om kvinnan på gatan säkert var plastikopererad. Jag lyckades få upp mobilen och ta ett foto precis när hon gick förbi min bil. Varför tutade jag inte på henne? Varför sträckte jag inte ut huvudet genom fönstret och ropade hennes namn? Jag vet inte riktigt varför. Kanske för att de tvingade mig att skriva på det där kontraktet för 7 år sedan i Turkiet. Att aldrig prata om henne. Och för att jag förstod att situationen med Leila måste vara väldigt laddad. Med tanke på hur många säkerhetstjänster som förhörde mig där på sjukhuset. Jag är inte dum. Jag förstod att hon var en speciell person, antagligen självagent för antingen fransmännen eller amerikanerna. Dessutom köpte jag aldrig att hon skulle ha dött. Alla mystiska omständigheter med den brännskadade kroppen som jag inte fick se och allt hemlighetsmakeri kring olyckan. Det var så märkligt allting. Men nu ångrar jag att jag inte ropade till henne. Jag ångrar att jag inte bara hoppade ur taxin. Jag kände ju direkt igen hennes ansikte som fortfarande dyker upp i mina drömmar med jämna mellanrum. Den enkla förklaringen är väl att jag blev chockad av att se henne och inte han reagera. Så nu får jag bara hålla utkik efter henne nere i city och försöka hitta henne igen. Jag ringde Serbest. Jag ska dit till Uppsala och prata med honom. Se om han har några idéer om hur jag kan få tag i henne. En nål i en höstack. Samtidigt förstår jag att jag sitter på en guldgruva för säkerhetstjänsten här i Sverige. Om de bara visste att Leila befann sig i deras land, kanske de skulle kunna hjälpa mig att hitta henne. Söndag, 15 juni. Kapitel 1. Victor kände sig kissnödig. Han hade druckit extra mycket det senaste dygnet. Munnen var torr och han hade ont i huvudet, men ingenting av det där spelade någon roll. Han förstod att det hade med det höga blodsockret att göra, men han bet ihop och ignorerade symptomen. Nu skulle han fokusera och hålla sig till planen. Han vek undan madrassen och plockade upp den tredje och sista glukagonsprutan. 2 timmar efter att sjuksköterskan Anna hade hämtat blodsockermätaren igår kom Torsten tillbaka och bad honom testa sockret igen på uppmaning av läkaren som Anna hade konsulterat. Ditt socker var tydligen högt. De vill kolla att det inte är ett felvärde. Victor fick tillbaka mätaren och använde den andra glukagonsprutan innan han 10 minuter senare testade sitt socker på nytt. Den här gången visade mätaren 28 i sockervärde. Victor kallade på Torsten och bad honom meddela resultatet till Anna. Nu var klockan redan 11:30 och Torsten hade sagt att läkaren skulle komma vid lunch. Victor kände sig stressad. Han ville ta glukagonsprutan innan läkaren dök upp. Annars skulle allt jobb vara förgäves. I så fall riskerade han att läkaren testade sockret.